och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnets snack, podden om barnkonventionen. Jag heter Åsa Ekman.
Och jag heter Linus Torgeby och idag är vi i Malmö.
Ja, väldigt spännande. Vi höll på att inte komma hit, höll jag på att säga. Men vi kom hit, men det blev väldigt, väldigt mycket försenade. Men som tur är så har vi ju liksom så här eminenta gäster som också är flexibla. Mm. Som dagens gäst. Vill du introducera dagens gäst?
Ja, hej. Tove Samselius.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Eller till podden.
Ja.
Som idag spelas in i din stad, Malmö.
Ja.
Vem är du?
Och vad gör du? Om vi pratar om mitt arbetsliv så är jag arbetar just nu då som lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. Mm. Tidigare har jag har en lång bakgrund inom det civila samhället, både i Sverige och i England. Mm. Så har bland annat jobbat för Rädda Barnen och jobbat i en organisation som var startad av och för ensamstående föräldrar. Mm.
Och anledningen till att vi har med dig och frågar om du ville vara med i Barnets snack är just frågan om barn och bostad eller bristen eller avsaknaden eller risken att inte ha en bostad. Hur ser den kopplingen ut till barnets rättigheter och barnkonventionen?
Oj, ska jag först kanske säga någonting om varför ni vill prata med mig om den frågan? För det sa jag inte i introduktionen. Jag har ju både i min forskning och i min yrkesverksamhet så att säga tittat jättemycket på just frågan kring bostadens betydelse för barn. Men egentligen min ingång från början handlade om fattigdomsfrågor. Och det var också då jag fick upp ögonen för den här problematiken i en svensk kontext. Jag har ju mött den tidigare i Storbritannien. Hur kan det komma sig att i ett välfärdsland som Sverige att vi faktiskt verkar tycka att det är okej att barn växer upp till exempel på campingplatser, olika typer av härbärgen, vandrarhem, flyttar runt på inneboende, delar bostäder. Och det gjorde ju också att när man skriver en rapport för Rädda Barnen så är det en sorts populärvetenskaplig, inte så fördjupande. Men sen fick jag möjligheten då att också titta på det här i min forskning. Så att jag också skrivit en avhandling som tittar på det utifrån ensamstående mammors perspektiv. Men givetvis blir ju barnens situation väldigt central i vad det är hur de tänker och vad de berättar och väldigt mycket kommer fram utifrån det.
Men jag tänker just att synliggöra barnet i det här, för det är väl det också som kanske inte var så tydligt innan.
Absolut, absolut. Och det är också ett problem i hur man arbetar med frågan. Mm. Att fokuset ofta läggs just på föräldrarna. Mm. Och att man, det är hela tiden föräldrarna som ska ta ansvar och det är föräldrarna som man räknar. Man vet inte ens riktigt hur många barn som lever under de här förhållandena. Och i olika typer av kartläggningar och så har de har hamnat i skymundan helt enkelt.
Men jag tänker så att du har egentligen intresserat dig ganska mycket för liksom den här ojämlikheten eller de maktstrukturer som kanske bidrar till en ojämlikhet.
Absolut.
Och med fokus på kvinnor och barn.
Ja, så kan man.
Om man försöker. Men vad bra. Mm. Ska vi ta din fråga igen då, Linus?
Jag glömde bort den för jag fick så många nya frågor när du pratade nu, tror jag. Men vi kanske ska börja istället för att dyka in helt i den frågan. Mm. Kan vi börja med, det finns ju några olika ord som är kopplade till de här delarna. Mm. Man kan väl börja i det du sa som du började i, det här med fattigdom. Varför relaterar det till det? Det är ju kanske ganska givet på ett sätt. Men hur tänker du där?
Jo, det är ju så att alltså, just när det gäller barnfamiljer och de som inte har blivit synliggjorda så hänger det ofta ihop med att man har en låg inkomst eller en osäker inkomst som gör då att i ett samhälle där, vad ska man säga, bostaden har blivit väldigt mycket en marknad, så har det blivit svårare och svårare för människor med låga inkomster eller som har osäkra anställningar eller som inte har stått, som är nykomlingar på bostadsmarknaden på olika sätt. Och det kan ju hänga ihop med att man är ny i Sverige eller kan hänga ihop med att man är ung och inte har etablerat sig då. Och då har vi ju sett en ökning av den gruppen, så att säga, som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och det gäller ju människor med och utan barn. Men jag menar på att det är inte samma sak att flytta runt utan barn som det är att det är jobbigt, tillräckligt jobbigt. Men det är inte samma sak som att flytta runt med barn. Just därför att för barn barn kan inte hantera det på samma sätt som vuxna kan. Och det påverkar dem på ett helt annat sätt än vuxna. Därför att, och speciellt beroende givetvis på vilken ålder de är, så påverkar de på olika sätt. Men som barn så är ju ens, område, ens grannskap, ens skola, ens kamratgrupp är väldigt viktig. Mm. Om man då konstant flyttar runt så får man ju ingen stabilitet i livet, och det kan ju påverka, det påverkar ju allt.
Kan vi inte ta någonting? För jag tänker, när vi pratar om den här frågan liksom om barns rätt till bostad, så alltså det finns ju ett gäng definitioner och begrepp som används. Liksom. Allt ifrån liksom akut bostadslöshet, och så ibland pratar man liksom att den saknar bostad, ibland är det liksom hemlöshet. Alltså, vill du reda i lite de här begreppen? Vad betyder de? Eller liksom, vad gör det för skillnad beroende på vad vi använder?
Och de här begreppen, de används på olika sätt utav också, ska man säga, som forskare kan man använda begrepp på ett sätt. Men vad ska man säga, det som är de begreppen som man brukar utgå ifrån i Sverige just när det gäller officiella kartläggningar till exempel, då har ju Socialstyrelsen har tagit fram de har en begreppslista. och då som är fyra stycken då. Situationer brukar man kalla för. Så att det är fyra hemlöshetssituationer just det. Akut hemlöshet. Och då handlar det om människor som inte riktigt vet vart de ska ta vägen för natten. Man är i en akut situation helt enkelt. Det finns de som inte vet, som är på olika institutioner, som inte vet vart man ska ta vägen när man blir utskriven från de här institutionerna. Och då brukar man ofta kanske tänka att det hänger ihop med att man sitter i fängelse eller att man är på ett SIS-boende. Men när det gäller barnfamiljer så kan det till exempel gälla familjer som finns på ett utredningshem. Mm. Och att man efter att man har varit på utredningshemmet, om man ändå då beslutet fattas att man barnen ska vara kvar med föräldern, så kanske man fortfarande inte vet vart man ska ta vägen, för man har ingen fast bostad. Den tredje situationen, då har man ett långsiktigt ordnat boende, kallar man det för. Och det kan vara olika typer av lösningar, ofta genom kommunen. Så olika typer av genomgångsbostäder eller sociala kontrakt som man skriver med socialtjänsten.
Det
som,
långsiktigt i de här sammanhangen, vad betyder det då?
Mer än 3 månader.
Ja, så jag tänker, det är liksom också definitionen av långsiktigt.
Ja,
alltså, tänker jag, kan ju vara lite...
Ja. Men det som är speciellt med den typen av lösningar, det är att man kan ju bo där under en längre tid. Så till exempel i Stockholm så har man en stiftelse som heter Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, där då till exempel hemlösa barnfamiljer kan genom socialtjänsten kan få en lägenhet där. Och då är det upp till 7 år. Mm. Men man avskriver sig besittningsrätten, så att man får inte stanna där efter de här 7 åren. Och då kan man bli hemlös igen om man inte av olika anledningar kan få en bostad. Och sen så den fjärde situationen är att man har ett eget ordnat kortsiktigt boende. Och då kan det ju handla till exempel om att man bor hos vänner, släktingar. Men jag skulle säga också att ganska vanligt kan vara att man bor inneboende. Mm. Och det behöver inte vara hos någon som man känner. Olika former av delade lösningar så att säga. Och det kan jag gärna prata lite mer om. Och sen är det ju så att vi brukar prata om osäkra boendeförhållanden till exempel då. Och det kan vara allt från att man bor någonstans i 3 dagar till att man bor i 1 år. Och sen så, men man, det som är liksom genomgående, det är att man har ingen... man vet inte hur länge man kan få bo någonstans. Och det kan ta slut väldigt fort. Och det kan skapa jättesvåra situationer för de här familjerna.
Mm. För det finns ju så många olika delar i hur ett barn påverkas av det. Alltså jag tänker bara det du nämnde, så här, oron. Alltså att inte veta. Bara det är ju liksom en aspekt. Och sen tänker jag att liksom hoppa runt mellan, alltså beroende på vart i landet du är då, så tänker jag att, ja men är du nämnde Stockholm förut till exempel. Mm. Ja men olika delar av staden, och så hade du ett sammanhang med skolan, och så helt plötsligt så, ja men då fick du en timme till skolan, och hur påverkar det, eller ska du byta, alltså det är ju så många aspekter, det är ju liksom utbildningen som påverkas, möjligheten till en fritid, det kanske är att om du då är väldigt osäker att du bor inneboende, och så finns det andra, men helt plötsligt kan du inte göra läxorna, och frågan är hur mycket kan du koncentrera dig när du kanske inte sover, för att du, alltså det blir ju liksom det blir ju en ond cirkel som, ja, eller du nickar, men ja, det var egentligen kanske inte någon fråga, men vad berättar barnen, eller liksom?
Jo men så är det ju, och det är ju därför också som jag menar att just den här frågan kring bostad är så otroligt viktig. Den är så grundläggande. Mm. Just därför att alla andra, vad ska man säga, rättigheter då som barn borde få tillgodosedda, de blir påverkade. Mm. Allt påverkas. Mm. Om man går igenom hela barnkonventionen så skulle jag säga att det finns ingenting som inte påverkas av det här.
Men jag tänker igen där på att den här rapporten som ni skrev för Rädda Barnen, plats att kalla hemma, hur man då, det finns en begreppsvärld som på något sätt är barnen, så sen finns det en begreppsvärld som är aktörerna, som där är de här då, bostadsbrist och kontrakt och besittningsrätt och allting. Men vet barn om hur familjens bostadssituation ser ut?
Det barnen vet är ju att de hela tiden flyttar runt.
Mm.
Och hur det känns för dem.
Mm.
Sen vet de kanske inte alltid, beroende på åldern såklart, alla detaljer om varför de tvingas flytta runt.
Mm.
Men att man måste göra det är de ju såklart. För det är ju någonting som de lever, så att säga. Mm. Och det var som en mamma sa, som jag intervjuade, hon sa, mina barn är ju med mig hela tiden och de lever ju, det som jag går igenom går ju de också igenom. Så att de påverkas ju av allting som finns runt omkring. Och det kan till och med vara väldigt, väldigt små barn i min avhandling. Flera av dem, där följde jag ett antal familjer, 17 familjer under 2 års tid, just för att jag ville försöka förstå hur man rör sig när man då, ibland har man kontakt med socialtjänsten, men man har det inte alltid, och hur bor man då när socialtjänsten menar på att den här personen, dens bostadssituation är löst. Då skulle jag säga att ofta är den inte löst, utan man har hittat något annat tillfälligt boende som gör att man inte har rätt till stöd från socialtjänsten. Och jag ville på något sätt då dokumentera hur det här ser ut, och det som jag då också i min avhandling kallar för parallella bostadsmarknader. Hur ser den, vad ska man säga, bostadsmarknaden ut? Den inofficiella, den som inte syns, den som vi kanske inte uppmärksammar.
När man också kanske blir utnyttjad på ett helt annat sätt.
Absolut, man kan bli utnyttjad. Det kan också finnas människor som vill hjälpa till. Så att, men man är ju otroligt sårbar i de här situationerna och kan råka väldigt illa ut. Det jag skulle komma till, det var att bland de här familjerna så var det många som hade väldigt små barn. Och jag minns ett samtal jag hade med en liten pojke, vad kan han ha varit då? 3 år kanske. Och han hade flyttat runt jättemycket. Och han till exempel, då hade de flyttat till ett område i Stockholm tillfälligt. Men han pratade hela tiden då om det andra området där han hade bott tidigare. Och han ville tillbaka dit. Och han ville tillbaka till människor som han kände där. Mm. Så att barnen uttrycker det på det sättet. En annan, jag intervjuade en liten flicka en gång som bodde på ett vandrarhem då med sin mamma. Och hon pratade också om, hon var väl 7 kanske på den tiden, just om hur hon ville ha ett hus. Hon ville ha en plats, ett rum där hon kunde ha leksaker. Hon ville kunna bjuda hem sina kompisar. Alltså de här väldigt konkreta vardagliga sakerna som har en jättestor betydelse för barn och deras utveckling på jättemånga olika sätt. Och sen så såklart när de blir äldre så är det andra saker som blir viktiga. Men att jag skulle säga att barn är medvetna om det här från att de är väldigt små. Mm. Till och med så små som bebisar på så vis att är det en mamma som beskrev för mig hur hennes son, de var akut hemlösa då. Så att de höll på och flyttades runt mellan olika akutboenden. Och att varje gång de flyttade till ett nytt så blev han väldigt orolig och skrek mycket och sov dåligt och liksom arg och slogs. Alltså så att små barn uttrycker sina känslor på de sätten. Och som förälder så märker man ju ofta då att mitt barn påverkas av det här på ett eller annat sätt.
Mm. Jag tänker, för det är ju också en sån sak, alltså jag tänker, den kopplar an till det när vi pratar om fattigdom liksom, eller ekonomisk utsatthet, att det var ju liksom länge som en pratade om, nej men barn vet inte, vi ska inte oroa barnen genom att berätta om liksom, familjens ekonomi och sådär, och sen så vet vi samtidigt, idag vet vi att barn hittar strategier för allt ifrån att ta ansvar, att liksom kanske så fort du kan skaffa ett extra jobb, alternativt att jag frågar inte efter de här sakerna, eller liksom att barn hittar strategier. Vet vi liksom på samma sätt att barn hittar strategier i de här situationerna? Liksom?
Det här är ju en, vad ska man säga, just det här när man flyttar runt är ju väldigt svårt att hantera, både för barn och föräldrar. Och det är klart att de hittar strategier, man börjar leka i korridorerna, eller när de är små och så. Va? Sen när de blir större, då är det en helt annan sak. Dels så har jag pratat med barn som apropå att man anpassar sig eller försöker att hjälpa till, som istället för att sitta och hålla på med sina studier så sitter man och tittar på Blocket. Mm. Därför att man vill hjälpa till och man vill försöka hjälpa till att hitta någonstans att bo. Mm. Men vad det också skulle jag säga gör med barn, när jag kommer ihåg, det var en familj som... För när jag skrev den här En plats att kalla hemma, då, det var ju också i samband med det här med bosättningslagen och att många som hade blivit kommunplacerade, att villkoren för deras kommunplaceringar ändrades liksom lite från dag till dag. Att man först hade fått besked att man skulle få bo någonstans i 4 år och sen helt plötsligt upplevde de då att utifrån ingenstans så fick man besked att man skulle nu flytta efter 2 år. Och där var det flera barn som jag pratade med. Och de upplevde ju en väldigt stark, vad ska man säga, ilska och besvikelse. Och jag minns speciellt en pojke som sa, berättade att han hade varit med, han kan väl ha varit 13 år, han hade varit med sina föräldrar hos socialtjänsten när de fick det här beskedet, eller när de hade signerat kontraktet på 4 år, men sen då när de också fick beskedet, och han sa att de ljög. Så det påverkar ju också då barnens upplevelser av liksom de vuxna, att vuxna ljuger. Och problemet ofta med många vuxna är att de kanske inte riktigt vet själva hur de ska berätta de här sakerna för barn, eller hur man ska prata om det. Folk som kanske jobbar inom socialtjänsten så. Och att man då försöker att liksom gå runt, eller på den här andra platsen dit du ska flytta,
det är ännu bättre.
Där finns det också bra saker, eller du kan ju ta tåget tillbaka till Stockholm och träffa dina kompisar. Sådana saker hjälper inte. Därför att det gör ingenting för de här barnen. Det är nästan mer att de vuxna försöker stilla sitt eget dåliga samvete, för att jag vet att det här är egentligen inte bra. Så att ärligheten liksom, och ja, förstå. Och sen så kan det också vara ja, men några barn som jag pratade med som var på en campingplats. Och då hade man också blivit liksom, man hade fått en lägenhet i en vecka och sen så hade man blivit utkickad därifrån. Så att alla de här olika, det blir som ett svek. Mm. Och det påverkar, och det här är ju i, vad ska man säga, väldigt formativa, barns väldigt formativa år, om man är tonåring då till exempel. Och att det skapar en enorm ilska, det skapar en besvikelse, att man litar inte på samhället, man har inte förtroende för vuxna. En mamma beskrev för mig hur hennes son hade sagt att han ville bränna ner kommunen. Mm. Att man liksom, den här utåtriktade ilskan på något sätt. Men sen finns det också barn som istället då håller inom sig. Så att olika barn reagerar ju på olika sätt. Att man kanske istället då blir tyst, inåtvänd. Man pratar inte om det. Man mår dåligt, man blir sjuk oftare. Alltså den typen av reaktioner.
Jag funderar också lite på relationen mellan barnen och föräldern eller föräldrarna som är, alltså apropå att man känner sig sviken av vuxenvärlden och dialogen mellan barnet och föräldern nu. Och det ser ju såklart ut olika i olika åldrar, men och olika föräldrar kommer från olika situationer som har skapat den här situationen eller inte kommit in på bostadsmarknaden. Så hur fungerar den relationen mellan barn och föräldrar, och vad behöver barnet och föräldern eller vårdnadshavaren för stöd där, och vad finns att få där?
Alltså jag skulle säga att all stress påverkar ju såklart relationen mellan barn och föräldrar. Och här har vi en situation av akut stress. Alltså, sen så beror det ju också på vilken typ av då hemlöshet man befinner sig i, så att säga, och hur länge och hur hur det påverkar både föräldrarna och barnens, vad ska man säga, psykiska hälsa. Bor man i andra hand under en längre tid på en plats, ja, men det är lättare att hantera. Det blir nästan som en sorts andnings... man kan andas lite. Men i de här situationerna när som jag då dokumenterade i både i den här rapporten för Rädda Barnen och i min avhandling, där man konstant håller på att flytta runt, då kan det ju ofta, det blir ju mer konflikter, därför att föräldern är stressad, barnen är stressade, och då uppstår det olika typer av konflikter. I föräldrarna har dåligt samvete, de mår dåligt över situationen, de vet inte vad de ska göra. Man kanske försöker, men sen har man då också en tonåring till exempel som under alla förhållanden, så att säga, kan ju vara utmanande. Men om den här tonåringen då vad ska man säga, också blir arg, ja, då kan det ju uppstå ännu större konflikter i de här situationerna. Och jag hade flera mammor som beskrev, just mammor som hade tonårspojkar, att deras pojkar liksom försvann ut. Eller sov hos andra, eller de var inte där helt enkelt, därför att det var såna stora konflikter.
Nej. Finns det något stöd, tänker jag så här, om man tänker sig idag finns det, ja, men det finns kanske liksom olika typer av stödgrupper för barn liksom, kopplat till att kanske då barnens vuxna har någon form av problematik, kanske psykisk hälsa eller liksom missbruk och så vidare. Finns det något sånt liksom, som är riktat specifikt till barnet?
Alltså problemet här är ju att...
Jag tänker det finns...
Ja. Det finns ju, och det är många som erbjuds till exempel familjeterapi eller liksom föräldrastöd eller olika former av... Men vad som händer då, det är ju ofta att man säger, men jag har ju inte tid för det här. Och det är ju inte det här som är det grundläggande problemet. Och det är ju samma sak för barnen, att det är många barn som det finns många vuxna som ser det här som är i barnens närhet. Det kan vara personer som jobbar på förskolor, skolpersonal, kuratorer, Och de finns ju där och de pratar med barnen och kan ge någon form av stöd, men det löser ju inte situationen.
Men om vi tittar då på familjer som har ett någon slags kontrakt och man hamnar i en fattigdomssituation och man liksom riskerar en vräkning, och vi ser siffrorna från föråt att den antalet vräkningar av barnfamiljer av, eller enheter där det finns barn med, har ökat. Mm. Och det stämmer, eller hur?
Det stämmer, ja. Och det har vi statistik på.
Ja. Mm. Och där då vet vi att en av de grundläggande aktörerna är ju ett bostadsbolag som har hyrt ut eller hyr ut till en familj. Mm. Och det är inte bara privata ägare, utan det är också allmännyttan som är då ägd av kommunen. Om vi började den grundläggande problematiken, vad kan göras där?
Jag vill också bara gå tillbaka. Jag ska säga att för ungefär 20 år sedan så gjorde man en... När man började först liksom uppmärksamma den här problematiken, och det hängde ihop med, just med vräkningar då, att man såg i början av 2000-talet att vräkningarna ökade. Och då gjorde man en statlig utredning som fortfarande är, skulle jag säga, en av de bättre statliga utredningarna som tittar på de här frågorna. Och det var utifrån det som man också började kartlägga och föra statistik över just vräkningar för att se hur sker det här över tid. Och man började också ge i uppdrag, både Länsstyrelsen och Kronofogdemyndigheten och kommunerna har ju uppdrag att titta på hur kan man arbeta vräkningsförebyggande, har gjort ganska mycket. Och det finns enheter i många kommuner som arbetar specifikt med att försöka att komma åt den här problematiken och ge stöd till familjer då. Så att när en barnfamilj riskerar vräkning så ska man ju då, dels när man skickar det då till kronofogden, så ska ju också socialtjänsten kopplas in. Sen är det jätteolika hur olika kommuner jobbar. Och om man går in och försöker att jobba, det finns kommuner där man till exempel, nu kan jag inte nämna några specifika, kommer inte ihåg, men jag har ju varit med i så många sådana här sammanhang och lyssnat på goda exempel när jag också har varit med och gjort presentationer med Länsstyrelsen. Men där man går in till exempel då och jobbar aktivt med familjen, så att ofta, den största anledningen till att just barnfamiljer blir vräkta eller riskerar vräkning, det är hyresskulder. Och majoriteten, eller den största gruppen, är också ensamstående föräldrar. Och där man gör det då, försöker att förhindra det hela, så går man in och aktivt jobbar med föräldrarna, tittar på hur kanske till och med går in och hjälper till och betalar av skulden, men att man också på något sätt skriver någon sorts kontrakt att det här är en planering för hur vi ska kunna gå vidare och undvika att den här situationen uppstår igen. Så att man går in och arbetar aktivt med familjen därför att man ser att det är det bästa för barnen helt enkelt. Och för samhället i de flesta situationer. Och sen så finns det andra platser då där man väljer att inte gå in och aktivt stöda, utan vad ska man säga, minimistödet som man ger, det är att socialtjänsten försöker ha ett samtal med familjen och säger vad de kan erbjuda för något stöd. Och det är ju ofta bara någon typ av akut boende då som de kan erbjuda. Och sen så kanske stöd i att söka nya bostäder. Men bor du till exempel i ett storstadsområde och du har en vräkning bakom dig, så det är ju väldigt få, det är väldigt svårt att få en ny bostad utan hjälp då.
Jag tänker att där är ju också lite intressant att det ser så olika ut då när socialtjänsten, alltså när den väljer att gå in och hjälpa till med en hyresskuld till exempel. Medan på vissa ställen är det ju bara, nej, det gör inte vi. Punkt liksom, lite så, utan att föräldransvaret är så pass starkt.
Det finns en annan forskare som heter Elisabeth Näsman som har tittat på domar som har med ekonomiskt bistånd att göra. Men där också bostadssituationer så att säga. Och i den forskningen har hon också just kunnat konstatera att barnets bästa i merparten av fallen beaktas inte alls. Mm. Och det är också någonting som jag kan konstatera, som också har suttit och tittat på mycket, många olika utredningar. Och ibland kan det bli så absurt, menar jag på, så att man då, den här separationen mellan föräldrarna och barnet gör att man, det var någonting som många mammor berättade för mig och som de upplevde som någonting väldigt jobbigt, och det påverkade deras liksom välmående. Det var att man upplevde att man blev hotad, att ens barn kunde bli omhändertagna. Så att det upprepades ofta i möten med socialtjänsten. Det här var de som var som hade stöd genom socialtjänsten, så att man bodde på någon typ av akutboende, och så förväntas man då hela tiden försöka lösa sin egen situation och aktivt söka boenden. Och att man då blev tillsagd att ditt barn, vi kan se till att ditt barn får tak över huvudet, för det har vi då en skyldighet att se till. Mm. Men vi har inte en skyldighet att se till att du som förälder. Mm. Och det här är också någonting faktiskt som går emot FNs tolkning utav och kommentarer när det gäller barnkonventionen och barns rättigheter. Och det finns skrivelser som specifikt påpekar att hemlöshet och fattigdom i sig kan aldrig vara en grund för omhändertagande av barn.
Precis.
Och det här var någonting som kanske inte egentligen har uppmärksammats tillräckligt mycket, tycker jag. Men som var ganska genomgående då i alla de berättelser som jag tog del av. Och jag har också sett journalanteckningar till exempel, där man uttryckligen skriver så. Jag har delat en del av det i avhandlingen. Och det här är ju någonting som sätter ännu mera press då på relationer och föräldrarna, liksom deras välmående, vilket i sin tur såklart påverkar barnen.
Nej, men det känns ju som en, jag satt precis och tänkte på det med föräldrakapacitet och hur det samspelar med skuld och skam och vad man borde klara av som förälder, och kan du inte betala räkningen, och att det ligger mycket av det här mellan raderna delar i de här frågorna.
Mm. Så är det. Och också, sen tycker jag att man ska inte liksom gå in och säga de här socialsekreterarna sitter hotar. Och, alltså, det finns ett större problem här. Och det är väl det som jag också försöker att lyfta då just i min forskning. Det är att vi måste se det här ifrån en liksom systemperspektiv. Att det här är ett samhällsproblem som får sin, vad ska man säga, som blir mest synliggjort i det här mötet då, kanske liksom på socialkontoret. Mm. Men ofta så handlar det ju om att de här, att socialtjänsten har inte heller verktyg att ge det stöd som såklart många känner till att de här familjerna behöver. Och det var också jättetydligt här i Malmö för ett par år sedan, så införde man nya riktlinjer just kring hur man liksom har delat upp det då, så att i socialt hemlösa och strukturellt hemlösa. Man pratar ofta om strukturell hemlöshet. Och det gör vi inom forskning också. Men det som många forskare då har varit kritiska emot handlar mer om att man har gjort om det här så att ett strukturellt betingat problem till någon form av kategoriseringar som sen avgör, som blir gränsdragningar och som avgör hur man då arbetar med människor. Mm. Och det är problematiskt, därför att man kan inte dra gränser på det sättet. För det är, var går gränser mellan socialt och strukturellt? Inte bara för de här grupperna, utan för andra grupper också. Men i alla fall, när de införde de här riktlinjerna då, så var det många socialsekreterare som mådde fruktansvärt dåligt och som gick till facket. Och facket skrev faktiskt en rapport kring det här. Men man var också orolig och rädd för att man liksom kände att det här var, man kunde inte prata om det här riktigt. Så att många av de här vittnesmålen var anonyma. Men där var det ju just de som lyfte att jag vet att det här beslutet som jag måste fatta, det är inte bra för barn. Mm. Och vi också många som lyfte att man väl upplevde att det var någon sorts... att man å ena sidan då går på en massa träningar och liksom utbildningar kring barnrättsperspektivet och hur man ska beakta det och hur viktigt det är. Och sen att i praktiken så blir det någonting annat. Mm. Och det gör ju att människor känner en etisk stress.
Mm. Mm. Om jag tänker så här, vi pratar ju ofta, alltså, så här, samverkan är så viktigt och samverkan är så viktigt. Det är ju liksom, det känns som att det går inte en minut utan att någon säger det. Och här är det ju också flera aktörer involverade. Gör det liksom, är det en del i problematiken? Eller vad, alltså, liksom bidrar vår ibland oförmåga eller liksom förutsättningen att inte kunna samverka? Spelar det in i de här barnens liv? Liksom, eller gör det inte det?
Jag skulle säga att problemet ligger ju betydligt högre upp. Alltså det här är ju frågor som behöver, för att de är tvär... Mm. För det är ju så här, liksom ansvaret hamnar på något sätt mellan stolarna. Mm. Och ingen, då tar ingen riktigt ett ansvar istället. Mm. Och då ser vi den här typen av problematik. När det gäller liksom på kommunal nivå så bör man ju ta grepp om det liksom från kommunstyrelsen. Mm. Det är där på något sätt. Och man behöver prata, fastighetskontoret behöver prata med, eller de som är allmännyttiga bostadsbolaget behöver prata med socialtjänsten. Ja, så att, och det gör man ju också. Man försöker på olika sätt, men man får inte riktigt till det. Mm. Sen så är det ju såklart andra faktorer i samhället som har med marknadisering och hur mycket makt egentligen även politiker har över vissa frågor i dagens samhälle och hur... Men där ser vi väl, vi ser lite ändå ett större... Jag skulle säga att vi ser att det finns ett större intresse idag för de här frågorna än vad det fanns när jag började prata om dem. Mm. Och jag tycker ändå att även om det fortfarande är ett stort problem så skulle jag säga att medvetandegörandet är ju ett viktigt första steg. Att förstå. Och det gör ju också att fler aktörer blir intresserade. Och att jag blir inbjuden i så många olika rum. Och det kan vara med privata fastighetsägare, det kan vara länsstyrelsen, det kan vara olika kommuner. Det i sig säger ju någonting om att det är många som ändå ser problematiken idag och som tycker att vi behöver försöka göra någonting åt det här. Sen skulle jag säga att alla inte riktigt förstår hela problematiken. Och det är därför till exempel som vi ofta då fokuserar på bara vräkningarna. Och att man inte heller... inte riktigt tillräckligt pratar om problematiken kring det här med eller liksom man kanske också ibland inför då man gör saker som också kan vara skadliga utan att det kanske är intentionen. Ja, så att för till exempel man försöker komma till rätta med olagliga andrahandsuthyrningar eller man ska försöka komma till rätta med att folk är folkbokförda på fel adress. Därför att man associerar det med kriminalitet. Men i kläm så hamnar ofta då just de här, liksom de allra mest utsatta barnfamiljerna, de allra mest utsatta barnen i vårt samhälle hamnar i kläm när vi inför den här typen av åtgärder utan att då tänka på hur slår det mot de mest utsatta eller sårbara barnfamiljerna. Och det hänger också ihop med att man inte riktigt kan förstå. Men det finns ju inte heller något sätt riktigt att dokumentera eller försöka bättre förstå problematiken om man inte gör det på det sättet som jag gjorde i min avhandling där jag följde människor. För vi kan inte se det här i officiell statistik. Vi kan inte se, vi kan inte riktigt få grepp om hur stor... Och vi är väldigt fokuserade på att man ska alltid kunna mäta, man ska kunna sätta saker och ting i siffror. Och kan man inte göra det så är det mycket, mycket svårare då att få upp någonting på, synliggöra saker, få upp det på agendan så att säga. Mm. Men någonting som jag inte tycker att vi pratar om tillräckligt mycket, det är just till exempel var placeras akut hemlösa barnfamiljer. Mm. Och i till exempel i Stockholmsområden. Det finns stadsdelar, till exempel Skärholmen, där man proaktivt försöker arbeta med att undvika vissa boenden och vissa platser. Men då är det ju initiativ ifrån de här stadsdelarna eller kommunerna eller så. Och så finns det på andra platser där man inte alls, utan man bara placerar folk. Mm. Så barnfamiljer, jag har ju själv besökt flera av de här ställena. Så att runt omkring i Stockholm finns det i industriområden, framförallt i industriområden ute i förorter. I gamla kontorslokaler till exempel så finns det då vandrarhemsbyggnader. Och där placeras barnfamiljer tillsammans med personer som lever med aktivt missbruk. Mm. Tillsammans med personer som har kommit ut i fängelse. Personer som har psykisk ohälsa, alltså inte som är psykiskt sjuka, alltså inte människor som bara mår lite dåligt. Utan, och det här är ju också miljöer då, apropå hur påverkar det barn. Mm. Det här är någonting som togs upp jättemycket. Mm. Utav både barn och mammor som jag har pratat med. De här miljöerna, de är skrämmande. Mm. Återigen då, låser in. Jag frågade någon mamma till exempel. Hon sa, men jag låser ju in. Man sitter ju bara på det här rummet. Mm. Och då är det ju en hel familj som bor i ett rum. Man kanske delar kök, man delar badrum. Barnen blir sjuka väldigt ofta. Mm. Alltså det här är miljöer som...
Det blir så här kedjereaktioner på det liksom också.
Ja.
Den här kedjereaktionen i att det handlar ju inte om att liksom... Det handlar inte om att det ska bara finnas ett tak. Alltså det är ju inte det. Och om vi tittar då på liksom kopplingen till barnkonventionen så pratar vi om att det ska vara en levnadsstandard som möjliggör barnets utveckling. Mm. Alltså, det är ju det här är ju inte, det här är ju liksom precis tvärtom. Mm, ja. Men det är som att det är en grupp, och det är det jag menar att när vi pratar om att barnen osynliggörs i det här. Jag kan ju tycka så här, hade gemene person vetat det här, hade den inte velat göra någonting? Det är väl lite det som blir den här frustrationen i att så här, och då är det många aktörer, det är många inblandade. Och alla behöver göra sin del i det och kanske gå lite... mer. Men vi kommer ju aldrig dit liksom.
Nej, men det är också det liksom, vad är det man prioriterar? Så där har ju politikerna liksom den politiska viljan att prioritera vissa frågor. Mm. Att just de här frågorna har inte prioriterats. Mm. Och det hänger ju upp, de är jättesvåra. De är komplicerade.
Mm. Nej, och där tänker jag mycket att om det är så att vi har fastnat i ett associationsmönster kring hemlöshet med att det är någon slags skyll dig själv, det är du som har skapat den här situationen, du har gått in i ett missbruk eller du har inte skött ditt arbetslös eller du vill inte vara med i systemet på grund av psykisk sjukdom. Alltså vi har associationer kanske som vi bär med oss från tidigare liksom, och så ser vi inte hur de inte alls stämmer överens med barns situation. Jag tänker bara på nollvisionen i trafiken, att inget barn ska dö, och så vet vi att men det kan hända halka eller det kan göra där. Men en nollvision inom detta området kopplat till just att få ha ett hem, inte bara ett tak över huvudet. Mm. Den borde ju vara möjlig med de här olika signalsystemen mellan kommun, socialtjänst, kronofogde och alla som är inblandade. Eller?
Det skulle i alla fall kunna vara betydligt bättre än vad det är idag.
Ja, ja. Vem kan göra det bättre? Du sa att men det kan vara ett kommunalt beslut.
Nej, men det måste ju, alltså, i grunden så måste det ju finnas en politiskt beslutsfattande. Och det måste finnas alltså, lagar och riktlinjer och andra saker som möjliggör för att man ska kunna arbeta på ett annat sätt. Eller som ibland liksom pekar med hela handen och säger att man måste arbeta på ett annat sätt. För i och med att det ser ju så olika, och det handlar ju liksom om prioritering. Vad är det vi prioriterar som politiker? Mm. Och det är klart att det är en jättesvår balansgång, det förstår jag också, men ja, så man måste väga. Men det är en politisk fråga, i slutändan så är det en politisk fråga.
Kan man se kan man se någon lagändring i någon lag som skulle kunna göras för att skapa ett liksom en stor förändring? Nu har vi ju barnkonventionen med artikel 27 och levnadsstandard, för att göra något mer än bara tak över huvudet. Finns det någon annan lagändring inom någon lag som hade gjort stor skillnad?
Ja, jag är inte jurist, om så att säga.
Men det som är så skönt i det här formatet. Vi är inte heller det, men vi tycker den där lagen verkar skit ändå. Man får säga sådana. Det jag tänker, här får du ge, liksom, om du tänker att du har chans nu att ge en önskelista. Liksom.
Ja, men när det gäller hyreslagstiftningen till exempel, när det gäller räkningar, så där, om det kom in en liten skrivelse om barnets bästa där, det skulle ju kunna göra en skillnad. Mm. Men sen är det... Anledningen till att det här är så otroligt komplicerat också, det är att dels att det finns så många olika situationer. Sen har ju, men apropå det du säger, det här med att man lägger ansvaret på individen. Jag menar, vi har sett en förskjutning. Jag är sociolog i grunden. Jag disputerade socialt arbete. Och det här finns det ju hur mycket forskning som helst som visar just hur vi har gått ifrån ett liksom mera principer som solidaritetsprinciper till, så att välfärdsstaten har ju liksom omorganiserats, omstöpts, och där marknaden har fått en betydligt större roll på så många olika sätt, även för hur socialtjänsten arbetar. Och också det här med individens eget ansvar. Att idag så läggs betydligt mycket mer ansvar på individen. Och det får ju också sin påverka det här. Och där man kanske inte alltid tittar, så där det handlar ju om det här villkorade välfärdet. Vi har en debatt idag där man vill i en ännu större utsträckning ställa krav då på människor som har behov av stöd ifrån samhället. Mm. Men utan att det finns en debatt kring vilka krav är egentligen rimliga att ställa och vilka konsekvenser får olika krav för människor. Så att vi tittar mer på kraven än utfallet. Mm. Så att om vi ställer det här kravet då på en mamma som bor i ett akutboende, som har en osäker inkomst, som har små barn som hon också ska ta hand om. Och så säger vi, du ska söka 40 bostäder i hela Sverige. Om du inte gör det, med 5 dagars varsel kan vi kasta ut dig från det här akutboendet. Mm. Vad är det man vill uppnå? Och vad är det man tror att man kan uppnå med den här typen av... den debatten finns inte i vårt samhälle. Mm. Därför att allt som har med ekonomiskt bistånd att göra, allt som har med olika typer av bidragsformer att göra, finns det en sån otrolig, vad ska man säga, skam och skuldbeläggande kring och stigmatisering kring. Att det inte ens, att det till och med är väldigt svårt att överhuvudtaget prata om det. Utan istället så går debatten hela tiden kring att vi ska ställa mer krav. Människor ska anstränga sig ännu mer.
Mm. Ja, men tack Tove Samselius, att du har varit med och lyft och synliggjort de här frågorna. Och som du säger så är det bra att det blir ett större medvetande. Och vi har ju fått till oss massor fler delar. Och det finns mycket att nysta i. Och vi tänker hela den veckan som du är med i avsnittet, så kommer vi också lägga upp flera av de här utredningarna och rapporterna och så som du har hänvisat till. Eller hur, Åsa?
Ja, det gör vi.
Ja. Men tack för att du tog dig tid och var med i Barnets snack.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja. Tack. Vi hörs nästa måndag.
Mm. Hej, hej!
Hej! Hej.